Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé.
Hallå där och varmt välkommen in i Halv tre-studion. I dagens torsdagsmix, hur vet man om ens partner varit otrogen? Dating-experten Angela har koll. Dagens gäst är Sveriges mest okände kända producent Carl Fredrik Gramer som jobbat med Avicii, Nicki Minaj och många andra storheter. Vi har tips på streaming i Bytebyt med Anton Glanzelius och årets Pelargonia är utsedd. Lasse Anrell kommenterar. Och Conny han matar rådjur och strax så hör ni vår melloexpert Ronny Larsson som rekat Liverpool där Eurovision avgörs i maj. Snacka om innehåll? Absolut, nu kör vi! Det är Halv tre med Lotta Bromén ni lyssnar till och kanalen är givetvis Mix Megapol. Ronny Larsson, Halv tres Mello-expert och ena halvan av schlagerprofilerna både i skrift och podd. Welcome home!
Thank you so much, dear Lotta.
Can we please have the votes for Liverpool? Det är precis som på riktigt. Just när man ska få poängen så kan det bli tillfälligt avbrott i sändningen. Can you hear me?
Hallå?
Ja, hej. Du har precis kommit tillbaka från Liverpool. Vad blir det för poäng för Liverpool?
12 points all over.
Du har varit där och rekat alltså. Och där ska alltså revisionen avgöras då i maj. Laddar de? Hur var stämningen?
Ja, men stämningen är bra. Det är alltid kul när Eurovision landar i en mindre stad. Då finns det en större stolthet att visa upp den. Så Liverpool tar verkligen tillvara på den här chansen. Så det kommer hända massor med saker under stan. Och den är inte så stor heller, så man kan ju röra sig överallt och gå till varenda område.
Mm. Och Liverpool är ju en musikstad, det vet vi som kan vår musikhistoria. Beatles gav oss sin musik. Yeah, yeah, yeah. Var du där och kollade in Cavern där de spelade en gång i tiden?
Ja, men det var jag faktiskt. Jag var både på själva klubben där de var och spelade i en trång källare. Det var jättemysigt. Det var kul att se. Och så var jag faktiskt på restaurangen mitt över. Det var inte lika spännande tycker jag. Mm. De hade däremot en drink som heter Twist and Shout och den testade jag.
Ja. Biljetterna lär vara slut i alla fall till den stora finalen då. Och Storbritannien har också köpt, staten har köpt 3000 biljetter som man ska ge till ukrainare då som är på flykt från sitt land så att de ska kunna delta. Och dessutom har BBC idag då meddelat att själva Eurovision-finalen kommer att sändas på 500 biografer runt om i Storbritannien. Det ska också byggas upp då en Eurovillage och en Euroclub. Berätta.
Ja men precis, Eurovillage är det som är öppet för alla vanliga människor om man säger så. Det är öppet för allmänheten. Det är ett stort område med massor med olika stånd och restaurangvagnar och en stor scen där Eurovision-artister kommer uppträda. Det är för att uppmärksamma liksom verkligen för stans befolkning att men nu är Eurovision i stan, en stor festplats helt enkelt. Och sen har vi Euroclub då och det är den, vad ska man säga, den allmänna, den stora klubben för alla som är akkrediterade för artister, journalister och alla bakom scenen arbetare. Mm. Och såklart för fansen.
Och nu när du har varit i Liverpool då så antar jag att du har mött dina lika i den stan där. Och vad säger de om Loreens chanser?
Ja, men väldigt många är ju övertygade om att Sverige kommer ta hem det i år. Det finns inte så många hot. Det är några länder som nämns, men Loreen är självklart den stora vinnarfavoriten. Och framförallt så återvänder ju hon som en tidigare Eurovision-vinnare. Hon är ju stjärnan i år som kommer för att liksom försvara sin titel, vilket är jättehäftigt.
Kommer hon kunna ha med sig sin 1,8 ton tunga platta ovanför?
Ja, det där är ju inte riktigt 100% bekräftat än, men allting lutar åt det.
Så att de har ett tak som håller när de hänger upp den?
Det tror jag absolut att de har. Och som jag sa, jag tror att BBC tar det här på största allvar. Loreen är stjärnan som alla kommer vilja se. Jag tror inte att de vill göra om numret för mycket.
Mm. Loreen tävlar alltså så småningom då i den första semifinalen. Ett land som redan är klart för finalen, det är ju England då med May Müller. Den är bra den där låten, vad tycker du?
Ja, men jag tycker också att den är jättebra. För en gångs skull så är britterna på rätt spår. Det känns som att de har liksom fått en näsa för det här efter förra årets succé med Sam Ryder.
Tack så mycket för nu då, Ronny Larsson. Och så lyssnar vi på Englands bidrag detta år.
Ja, men en tackar.
Hej, hej.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Välkommen hit, Angela Ahola.
Tack så mycket.
Det har vi sett i morgonsoffer och i olika tv-program pratandes dating. Du är doktor i psykologi och ska vi också säga att du är datingexpert. Är det okej?
Okay? Det kan man få säga om man vill.
Ja. När vi pratar dating så brukar det ofta handla om två singlar då som ska träffas. Något som är lite mer tabu är när en eller båda som ses faktiskt redan är i ett förhållande och vänstrar. Och det här är någonting som du nu har djupdykt i, otrohet.
Ja, det stämmer.
Varför?
Det hela faktiskt startade med att jag själv blev bedragen av min make. Och då, jag fick liksom inga svar, jag blev lämnad för den andra kvinnan. Och jag sökte desperat efter svar på liksom, vad är det som hände. Jag var ju förtvivlad där när jag inte fick ihop bilden. Och jag kände mig oälskbar, jag kände att det är något fel på mig. Och ja, så att det var massa, jag var ett enda stort frågetecken på den här tiden. Så där kom startskottet.
Du har ju släppt en bok då på ämnet Den nakna sanningen. Och där djupintervjuar du då människor och man får följa två personliga berättelser. De är anonyma ska vi säga då. Har det varit lätt att få människor att prata om det här eller är det fortfarande lite sådär känsligt?
På ett sätt är det lätt, i alla fall på något sätt så när folk vet att jag skriver på en bok om otrohet, de vet att jag jobbar med psykologi, så att det blir på något sätt att folk känner sig trygga i att kunna prata. Men samtidigt att få de här två personerna som ska vara så oerhört öppna under en lång tid och berätta sådana detaljer, på detaljnivå berätta om sin ångest, sina beslut, sina mess, liksom visa allt för mig. Det var inte det lättaste, men när jag väl hittade de här två, Vera och Joar, så var det total transparens.
Mm. Vilka är de vanligaste drivkrafterna? Vad är det som driver människor till otrohet?
Ja, det kan vara relationen. Det är en av de här orsaksfaktorerna. Att det finns saknas emotionell närhet, fysisk närhet, att man inte kan vara sårbar med varann, att man inte umgås tillräckligt. Men sen, och det här var ju det som jag inte, liksom, som jag förstod på vägens gång, att det kan vara personligheten hos den otrogna. Och det här är oerhört vanligt. Att det finns någonting i personen att vederbörande är otrygg undvikare. Till sin anknytningsmodell. Man är bekräftelsesökande, spänningssökande. Så att då spelar det ingen roll vem jag och hur dan vår relation är. Utan personen kommer vara otrogen oavsett.
Du pratar då om de tre orsakerna till otrohet. Relationen, personlighet och vad är
och så
tredje?
Situationen. Ja. Och det är mer som en trigger. Liksom, berusning, en firmafest, en kollega som börjar visa mer uppmärksamhet. Så att men är man tok icke-benägen till otrohet, då spelar det inte så stor roll vilken situation man befinner sig i. Men det kan vara en trigger för de som redan ligger lite sådär och skvalpar där i gränszonen.
Vi pratade precis innan låten här då, så sa jag att du ska berätta lite om de 11 olika typerna som är otrogna, i alla fall några av dem.
Ja, för det finns ju en rad, men alla de här mynnar ju egentligen i det här med personlighet, relation och situation. Men en av de här 11 som liksom slog mig, den kändes sådär nästan lite extra otäck. Och det är just det här med att en person kan vara lite så här konfliktundvikande, man säger inte vad man behöver och vill. Men så är man otrogen för att liksom återställa maktbalans. Hänger ni med? Man tar tillbaka makten fast bakom ryggen på ens partner. Typ att här, jag tar plats fast man uttrycker inte sina behov i ansiktet. Så det är en sorts så här maktgrej kan det vara. Men en annan otrohet, det är väldigt vanligt. Och den har jag kallat för jämna ut vågskålarna.
Aha.
För att en av de tyngsta orsakerna till otrohet är om vi misstänker att vår partner är otrogen. Eller de facto är otrogen. Och då är vi otrogna också. Bara vi börjar misstänka så här, undrar om hon eller han faktiskt vänstrar eller inte.
Det är ju intressant för att jag har funderat på det. Ibland är det ju de som pratar mest om otrohet och misstänker otrohet som är de som kanske har bedragit redan. Så det är en tredje variant då.
Absolut, ja. Och det där är, och det märker man ibland när det kommer till beteenden som inte är okej. Liksom så här, otrevliga beteenden, härskartekniker. Så folk som är sådär otroligt så här, moraliskt överlägsna i sina egna ord är många gånger, kan vara de absolut värsta många gånger.
Mm. Den här boken då, Nakna sanningen, det är ju ingen bok att läsa om man vill ha tips på hur man går vidare efter ett svek, utan mer att få lära sig olika funktioner och hur det kan fungera. Men hur gjorde du för att gå vidare?
Ja, när jag var där på havets botten, så jag har gått och pratat med ett yrkesproffs. Jag har försökt hitta saker som gör mig glad. Och jag var ju tvungen att liksom kravla mig upp från botten av sängen, eller vad man nu säger. Jag hade ju barn, jag var tvungen att mata varje dag. Så att jag menar, liksom vardagen, till slut är man där, till slut är man tillbaka, även om det är fruktansvärt tungt. Men att tillåta sig själv att känna känslorna och inte fly.
Mm. Så du säger att i otroheten finns många av svaren på vad det är vi innerst inne söker. Är det att om man då är mer öppen mot sin partner så kanske man kan undvika otrohet?
Ja, att vara sårbar och kunna uttrycka sig liksom utan massa filter och tänka sig, nej men det här kanske är löjligt, det här borde jag inte säga, eller nu ska jag bli arg istället. Bara säga, du, jag blev så ledsen när du sa det på det där viset. Eller, eller att våga bara vara det här genuina, transparenta, äkta jaget. Det, då är mycket vunnet. Och även röra, fysisk närhet, att snudda vid varandra lite då och då.
Avslutningsvis då, vad ska man hålla koll på om man misstänker eller vill försöka undvika otrohet?
Ja, dels har vi de här klassiska, typ personer börjar duscha oftare, klä sig lite finare, använder någon parfym och så. Men sen finns det ju saker som är lite mer så här mellan raderna, typ subtila. Och en av dem är just att vår partner börjar vara gladare än vanligt. Och då tror vi att, nej men herregud, allt är skitbra mellan oss. Och då är det snarare så att personen är nykär i en annan. Personen kan vara mer kärleksfull gentemot oss. Då tänker vi också, nej men åh, det är superbra mellan oss. Men det handlar om skuldkänslor. Mm. Och så tracking-appar som många har, familjer har, för att hålla koll på barnen. Om personen, det här är väldigt många som har blivit liksom bastid denna väg. Och det, då stänger man av spårningen på appen.
Mm. Läskiga saker.
Ja.
Ja. Tack för att du kom hit och berättade, Anila Holla. Boken heter alltså Den nakna sanningen.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Carl Falk Gramer har nu tagit plats framför mig. Välkommen.
Tack snälla.
Nu har du stigit in i Sveriges vardagsrum sen förra fredagen. Hur känns det?
Jo, men det känns jättebra. Lite nervöst, såklart. Men jag är så otroligt stolt över det här programmet, så att det känns bra.
Och programmet heter ju då Songland och går på SVT på fredagar.
Precis.
Och där sitter du som en av tre juryn. Det finns en huvudartist och sen så finns det fyra nya låtskrivare varje dag som ska skriva då till den här artisten, och ni avgör vad som är bra och hur man kan jobba med det hela. Vi ska lyssna på hur dina kollegor beskrev dig och vem du är.
Okay.
Falken, våran allas Carl Falk, som bara, hallå, det är Ariana Grande, jag vill ha en låt. Han bara, ah, okej.
Okay. Han har jobbat med många av mina idoler som Madonna,
One Direction,
Nicki Minaj,
Avicii.
Mm, Avicii hörde vi senast, men det är du som spelar solot.
Ja, precis.
Hur många instrument kan du?
Jag började med fiol, och sen blev det trummor, sen blev det gitarr, sen blev det piano och sen blev det bas.
Men gick du i musikskolan då, andra ord?
Ja, precis. Jag gick på Södra Latin. Och det blev lite sådär, just gymnasiet, där alla någonstans på Södra Latin i alla fall hade en dröm om att göra något. Ja, men det kunde vara musiken, och så hade vi själva skådespelarlinjen med Joel Kinnaman och Gustav Skarsgård och Mattias Varla och ett antal så här, som också hade en vision, en dröm om att göra någonting. Så att det blev väldigt häftiga fredagsuppträdanden där.
Men vilken årgång ni måste ha varit då?
Ja, och det var otroligt många fler då. Andreas Klerup och Salman Fakir gick där samtidigt också.
Hur blir man en framgångsrik låtskrivare? För att de räknade ju upp artister, och jag kunde ju skulle kunna fortsätta med 10 stycken till. Alltså, det är en sak om du skriver till svenska artister, men hur har du kunnat skriva till artister runt om i världen?
Ja, men det viktigaste för mig har varit att tidigt komma in i någon sorts sammanhang, tillhörighet, och jobba med folk som redan har låtar ute, som också behöver unga talanger. Och det har varit lite, det har varit min början på min resa, att jag fick komma in på The Location, som det hette Cheiron förut, och fick chansen och titta hur de gjorde när Christian Lundin till exempel satt och spelade in Céline Dion. Fick jag sitta med och titta på hur man gjorde. Mm. Och sen ledde det till att vi hade en låt som vi gav ut, eller som blev min första låt då, med Westlife.
Ja, precis. Hur kändes det då? Kommer du ihåg när du hörde den första gången på radio?
Ja, framförallt så var det, jag kommer ihåg att jag hade suttit hela natten för att få klart den här demon, och klockan blev 10 på morgonen och jag är helt slut. Och så satt jag då i ena studion och såg i studion bredvid hur Westlife-killarna kom in och alla hälsade och så här. Och jag gick in med min brända CD-skiva. nu är jag liksom klar. Och satt och tittade så där in i glasrutan och såg att fan, de gillar det. Bara, yes, skönt.
Ja.
Och sen tog de den låten och det blev ja, första låten som kom ut då.
Mm.
En låt som heter Obvious med Westlife.
Och sen har du ju jobbat väldigt mycket med Avicii då.
Ja.
Mm. Och vi bad dig välja lite musik till vår intervju då. Och du valde Broken Arrow som kanske inte är en av Avicis mest kända låtar. Varför ville du att vi spelar just den?
Nej, men jag tycker den, alltså så här. Vissa låtar har mer betydelse än andra och vissa låtar har mer betydelse för att de funkade kommersiellt. Och sen har man de låtarna som ligger en varmt om hjärtat på något sätt. Och det här var en sån låt där jag kände att det här blev något speciellt. Och med sångaren där också så blev det sån otrolig... Ja, men det blev en otroligt fin låt som jag är väldigt stolt över.
Mm, ska vi lyssna?
Yes.
Broken Arrow med Avicii och... på sång då, Zac Brown. Hade du kunnat sjunga på den där låten Carl Falk, Gramer?
Nej.
Varför?
Nej, det är inte min grej.
Nej, utan tyvärr. Du producerar musik.
Ja, precis. Och det är klart att det funkar att sjunga sina melodier i studio, men jag skulle nog aldrig så här sjunga en låt så.
Jag tänkte att du kan säkert sjunga, för visst har du varit röstcoach åt Russell Crowe,
ja,
skådisen.
Precis, och det var nog mer att bara hjälpa till och få honom att låta så bra som möjligt, mer än att verkligen coacha på det sättet.
Hur minns du Tim Avicii?
Nej, men det är på så många sätt, och det känns som det var så många olika faser också i vår vänskap och vårt sätt att göra musik också. Men framförallt en otroligt intresserad, nyfiken, men också väldigt sådär, han visste vad han gillade och inte gillade och var väldigt tydlig med det där. Så att det blev många sådana situationer där man kände att fine, du får din vilja igenom.
Så
för att det var väldigt svårt att argumentera mot Tim många gånger. Men,
är det fortfarande ett sår det där? Gör det fortfarande ont?
Ja och nej. Det är klart att man, som med alla människor man har som man har förlorat i livet, så blir det en smärta som aldrig försvinner. Men det som är fint med Tim är att det finns så mycket musik kvar och att folk verkligen är så genuint intresserade av hans musik fortfarande.
Mm.
Att den kommer säkert leva kvar väldigt, väldigt, väldigt länge.
Du finns ju med i den här dokumentären då som många har sett. Ni gjorde någon roadtrip till öknen där. Vad var det för någonting?
Ja, men det var en vision som Tim hade, att vi tar alla mina bästa kompisar och så sätter vi upp vår studio på de mest märkliga platserna. Och så gör vi en skiva under resans gång. Och sen så avslutar vi på Ultra, festivalen Ultra i Miami, och spelar upp den här skivan.
Ja.
Det var hans idé.
Gick den att genomföra helt och hållet?
Ja, det var helt fantastiskt. Det blev otroligt fint. Vi skrev ju Without You där till exempel på den under den bussresan. Och massa andra låtar. Men framförallt var det häftigt att komma till de här platserna. En klipp. Hell i Grand Canyon med, det var bara hundratals meter rakt ner, och där stod en studio
med gitarrer.
Ja. Och han hade en vision att nästa resa då, tänk om man kunde ta en glasbur och så släpper vi ner den i Amazonas och så gör vi samma sak och så bara bor vi i den här glasburen mitt i djungeln och så gör vi nästa platta där.
Ja, så blev det inte.
Nej.
Du är adopterad från Sri Lanka.
Mm.
Och så berättar du för mig när jag frågade dig här nu under låten att dina vänner, några av dina bästa vänner...
Ja, mina två absolut bästa vänner.
Ja, berätta.
Är adopterade från samma barnhem i Sri Lanka och hamnade i Sverige och hamnade i Stockholm 10 minuter från mig.
Alltså, hur kan det bli så, man undrar?
Ja, jag vet inte. Det är helt otroligt. Och vi alla, jag och Thomas och Mattias som de heter, vi är också alla systrar som är adopterade och jättenära vänner. Och våra föräldrar är också jättenära vänner.
Ja, spännande.
Mm.
Du, drömmer du någon gång om att själv stå längst fram? För du blir ju lite av en doldis när du skriver låtar till alla dessa stora artister.
Ja, men jag har ju faktiskt två band själv där jag får chansen att göra det. Inte så ofta, men det blir väl några gånger per år. Och det är jättekul. Och det är ett gäng skådespelare också, med Russell Crowe i spetsen och ett gäng andra skådespelare också som... Där vi gör skivor och turnerar, och bara för att alla har ett utlopp. Eller framförallt tror jag många skådespelare också har det här att göra musik. Precis som jag också har, att det är fan kul att stå på scenen då. Mm.
Nu ska vi lyssna på en av dem som du har ställt på scen då, med hjälp av en låt som heter Starship.
Okej.
Okay. Nicki Minaj. Ska vi avslöja en hemlighet? Du sjöng på slutet.
Ja, precis.
Ja.
Oh, körer. Det är min...
Ja. Carl Falk Ramer är alltså som är dagens gäst i 2:30 då, med i Songland, en av domarna som sitter där och bedömer, eller vad kallar det för domare, eller vad man nu ska kalla det för. Den där låten låg etta i 21 veckor på Billboard.
Den låg på topp 10, listan på Billboard i 21 veckor.
Det är helt otroligt.
Ja, ja. Och det var verkligen... Den här låten var verkligen ett experiment. Vi skrev den till ett band som heter Cobra Starship. Det är därför den heter Starship.
Mm.
Och vi skickade den till dem och jag fick tillbaka att, är ni dumma i huvudet? Tror ni att ni kan skriva en låt som heter Starship till Cobra Starship? Glöm det. Den här låten kommer aldrig funka. Och då åkte den vidare till Nicki Minaj som gjorde den till vad den är idag.
Och sen så upptäckte vi också då att han Gangnam Style hade snott delar av låten.
ja, men eller? Det blev lite så en trend kanske då i att låten kommer fram till den här musikaliska delen. Och den här låten var ju egentligen min och Ramis som jag jobbade med då. Lilla experiment och försöka göra en Swedish House Mafia-låt. Vi jobbade mycket med Steve Angello från Swedish House Mafia under den här tiden och... Mm. Han visade oss massa så tips och tricks för att saker ska funka på ett dansgolv.
Men hur går de här sakerna till? Du sa att låten åkte vidare då till Nicki Minaj. Träffar du alla de här människorna eller är det att du skriver låtar?
Ja, jag Nicki Minaj har aldrig träffat. Nej. Utan hon spelade in sina verser, hon gjorde allting själv och sen skickade hon filer. Så.
Madonna?
Ja, Madonna var vi jag och Tim faktiskt med en vecka i studio.
Mm. Hur var hon?
Underbar. Ja. Svinrolig och härlig och humor och nej men det var en väldigt sådär lättsam energi och det första hon sa när vi träffade varandra var I googled you.
Ja.
Okej. Okay. Som bara såhär
godkänt.
Du är här av en anledning liksom så. Och det tyckte jag var rätt kul att hon var intresserad av vad vi alla hade gjort.
Mm. Jag har en fråga. Har du haft David Guetta på middag?
Om jag har haft honom på middag?
Ja.
Nej, det är inte hemma.
Nej.
Inte hemma, men vi har spenderat väldigt mycket tid tillsammans.
Ja. Har ni jobbat ihop också, eller är det något som kommer?
Ja, jättemycket.
Härligt. Du, världens bästa intro ska vi avsluta med, enligt dig.
Okej.
Okay. Mm. Where the streets have no name, tydligen. Vad är det som gör det introt så bra?
Nej, men dels älskar jag U2. Och det var min anledning att spela gitarr på det sättet jag gör. Det är mycket tack vare The Edge. Och jag har alltid verkligen så här ett nördintresse av hur de skapar sina låtar. Och just det här introt, att det kommer in, man vävs in på något sätt i det. Och sen så kommer den här gitarren och sen sättet de gör den live också. Och jag har ju faktiskt sett dem live några gånger och alltid gått därifrån med bara, fasen, tänk och få den här stämningen som den här låten bygger upp.
Carl Falk Gramer, stort tack för att du kom till 2:30.
Tack.
Och Songland går alltså på SVT på fredagar. Då lyssnar vi på världens bästa intro.
Okej.
Okay. Jag säger inte ett ljud utan den får gå helt fritt.
Yes.
2:30 med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Ja, hörni, årets pelagon har alltså utsetts och vinnaren blev Moonlight Guido, eller Guido. Och med oss nu journalisten och pelargonkännaren Lasse Andrell. Välkommen till 2:30, Lasse.
Tackar så hjärtligt.
Du, jag måste bara dubbelkolla. 2019, var du på väg att lägga ner ditt pelargonintresse då? På grund av allergi?
Ja, alltså det var blodigt allvar. Jag blev allergisk mot pelargoner därför att det var ett sånt år när det framkallade enorma allergier hos en massa människor. Och det där var en helt ny allergi för mig. Så att jag var ju chockad och jag var tvungen att ha liksom handskar, cyklop nästan för att kunna sköta mina pelargoner. Men det var inte så jävla sexigt, tyckte inte jag.
Nej. Årets pelargon 2023 då kallas för en kaxig blomma som flörtar med 1970-talets trendiga färgkombinationer. Känner du till Moonlight Guido?
Nej, det gjorde jag inte och jag är inte ens säker på att den har funnits så himla länge. De uppfinner ju nya pelargonsorter hela tiden för att de ska tilltala nya grupper och liksom väcka nya smaker och nya konsumenter. Så att jag kan mycket väl tänka mig att den här är helt ny.
Ja.
Moonlight Guido. Jag vet inte vad det betyder.
Nej,
vad
det
betyder
vet
Guido?
Ja, det vet guide, man inte riktigt. Kanske. Möjligt. Nej. Den passar i alla fall lika bra ensam i en kruka som i en samplantering ifall du är sugen.
Jag vet. Det är precis det man vill ha.
Varför har du en så stor kärlek till pelargonier?
Ja, men alltså, allt det där började en gång i tiden när min morsa var gammal och krasslig och bodde i Värmland och jag bodde i Stockholm. Och sen så upptäckte jag hur lätt det var att sköta pelargoner. Hur lätt det var att vara bra på pelargoner. Därför att pelargoner gillar allt utom att du dränker dem. Och det passade mig perfekt. Jag kunde liksom lämna dem och åka på OS. Och sen kom jag tillbaka om de hade stått på balkongen. Så kom jag tillbaka efter en månad och så var de helt fantastiska, stora och snygga. Så att, och då ringde jag morsan och så kunde vi prata i timmar om våra pelargoner. Det var ju hur kul som helst.
Ja, jag känner att jag också skulle vilja prata med dig i timmar om pelargoner. Det är väl dags för dig att komma förbi snart, tror jag faktiskt, Lasse.
Eller hur?
Ja.
Men eller hur?
Tack för idag då och lycka till med pelargonierna så ses vi snart.
Lotta, vet du vad jag är?
Nej, var är du?
Just nu, i Skövde.
Är du Skövde?
Hur stort är inte det?
Ja, vad gör du där? Vad gör du
där? Jag har varit på opera i Skövde. Bara en sån sak. Igår kväll var det opera i Skövde.
Oj, oj, oj. Ja, ja, då vet vi.
Det är mycket nu.
Nu är det mycket. Tack ska du ha. Ja. Hej.
Hej då.
Tredje och sista rättegångsdagen i Tove-fallet börjar lida mot sitt slut. Just nu så är det slutpläderingar i rätten. Och i halv tre så har vi följt fallet med hjälp av bland andra då Katrin Krantz på Expressen. Och så här lät det tidigare höstas när hon var på plats i Vetlanda.
Jo, men Vetlanda är en liten stad och alla är fortfarande väldigt påverkade av det som har hänt. Och vi pratar ju med väldigt många personer här som, det kan vara folk som är nära och folk som är längre bort. Men alla har ju på något sätt någon koppling och är väldigt engagerade i det som har hänt och väldigt påverkade av det. Det är fortfarande väldigt mycket blommor på den här minnesplatsen vid torget i Vetlanda.
Två kvinnor då, en 18-åring och en 20-åring, häktades misstänkta för att ha bragt Tove 21 år om livet. Och till en början så var det oklart vad som hänt. Vid årsskiftet så kom en liten förklaring.
Och det hon har erkänt är ju att hon har misshandlat Tove, att det är något som har spårat ur där under kvällen och att hon sen, som hon uttrycker då, fick panik och har då på något sätt gjort sig av med Toves kropp då. Så hon erkänner ju misshandel och gravfridsbrott.
Idag så gav rättsläkaren sin bedömning i fallet och menar att Tove har dött till följd av strypning. Och i sin slutplädering så yrkar åklagaren på livstid för både 18-åringen och 20-åringen.
Film och serier.
Då är det dags för bytt igen då. Och Anton Glanzelius, tv-chef vid SVT, är det som finns med mig. Hur mycket tittar du på serier?
Ja, ganska mycket vill jag säga.
Ja.
Sätt mig inte på pottkanten nu, snäll.
Nej, men är det för att du tittar på grejer du vill beställa eller är det sånt som du vill titta på och känna att ja, det där gjorde jag bra?
Ja, men det är ju, egentligen så är det ju att när jag tittar hemma så försöker jag titta på sånt som jag inte kan beställa. För då är jag inne i jobb-mode på något sätt.
Hur funkar du då? Är du en sån som vill se alla avsnitten på en gång och väntar in tills allt är släppt? Eller är du så här lite gammaldags, ett avsnitt i veckan?
Nej, jag vill se det när det passar mig. Men jag har tre barn, jag måste bara hitta min lucka. Så det måste passa mig. Jag kan inte följa någon annans schedule. Det går inte riktigt.
Nej. Jag är ju väldigt fast i såpaträsket. Aha. Och nu har ju Gift vid första ögonkastet kommit igång igen. Så jag lär ju vara limmad framför den serien.
Du, jag kan utlova en bra säsong.
Ja.
Vill du veta hur det slutar?
Ja.
Nej, tyvärr.
Eller hur? Men man hoppas att det ska gå lite bättre än senast, för det har inte alltid varit helt tipptopp.
Nej, men det är ju också det som gör att det är på riktigt. Mm. Hade det varit tipptopp så hade det ju varit, fake dating. Mm. Nu är det på riktigt. Ibland går det bra, ibland går det dåligt.
Om du ska tipsa mig om någonting då, vad blir det då? Som finns på SVT Play.
Ja, men just nu skulle jag ju tipsa att kolla in Songland. Det är ju nu vår nya serie som jag tycker är riktigt, riktigt härlig. Där det kommer alltså okända låtskrivare som får pitcha in sin låt på ett supergäng producenter. Mm. Och som sen gör om de här låtarna så att de landar i en speciell artists famn och den ges ut av den här artisten. Det är riktigt bra, härligt. Det är perfekt streaming-tv.
Kan man också tänka sig att flera av de här kanske dyker upp i nästa års Melodifestival så det inte blir samma pers hela tiden?
Ja, Det skulle det kunna vara. Jag ser vad du är ute efter, absolut. Verkligen. Mm. Alla är välkomna i vår Mello, vet du.
Så är det.
Jajamän.
Då säger jag bytt.
Bytt.
Hörrni, dagens program är till ända. Imorgon så har vi fredagssäng bland annat då med Chris Clafford och Cornelia Jacobs. De tre, Gina, Janne, Jeanette och Jeff med efternamnet Neumann, säger tack för idag. Det gör också Albin och Lotta. Nu fortsätter ni lyssna på Mix Megapol. Så hörs vi imorgon igen då vid 14:30.